Förra gången var i Nepal så hade jag tillfälle att träffa en pastor som hade en 6-årig fängelsedom hängande över sig. Hans brott var att han bevisligen var den som hade fört en före detta hindu till kristen tro. Ett brev hade blivit funnet i hans bostad där den nykristne tackade pastorn för att han hade fört honom till Kristus. Och när jag satt där och samtalade med den här pastorn och också en diakon i hans församling, som också han var hotad av myndigheterna och deras ingripande, så säger plötsligt en av dem leende och triumferande: "Men vi känner oss väldigt hemma i apostlagärningarna." De kände sig alltså stå den kristna, tidiga kristna församlingen mycket nära. Och i det som de alltså fick gå igenom i form av förföljelser. Men trots detta så ökade ju ändå församlingen ständigt. "Vi känner oss väldigt hemma i apostlagärningarna." Och då frågar jag mig, gör vi det? Inte så att vi skulle önska oss förföljelser, men finns den urkristna församlingens frimodighet och kraft hos oss idag? Och jag tror att apostlagärningarnas bok i Nya testamentet finns där för att vi ständigt ska kunna orientera oss tillbaka till ursprunget, till det som var äkta, till det som var sann kristendom från början. Vi har så lätt att bli anpassade och formade efter den här tidsålderns väsende och vår egen tidsanda, att vi ibland känner väldigt lite behov av den helige andes kraft. När vi går till jobbet så brinner inte utmaningen i våra hjärtan att leva ett annorlunda liv, och därför heller inte bönen om att den helige ande ska vara med mig idag. Och min önskan är att vi som församling skulle känna oss mer och mer hemma i apostlagärningarna också vi. Om vi ger oss tid att studera den här boken, vilket vi har börjat med, så hoppas jag att det ska väcka en sån längtan och en sån törst hos oss att leva detta radikala kristenliv som våra syskon i det första århundradet levde. Att vi inte ska nöja oss med någon välanpassad andrahands kristendom. Det är fascinerande, utmanande, uppmuntrande, trosstärkande att läsa apostlagärningarna. Därför har vi också valt att under en tid befinna oss i den här boken, de första kapitlen i den kristna församlingens historia. Egentligen så borde inte boken kallas för apostlagärningarna, utan istället för den helige andes gärningar. För det är det som det är frågan om. För det som hände på pingstdagen kom att förändra scenen, inte bara i Jerusalem och Judeen och Samarien, utan snart utöver ett helt romarrike. Genom att döma Jesus till döden och få honom korsfäst hade Israels ledare räknat med att få ett definitivt slut på hysterin omkring den besvärliga Nazare. Och att allt liksom skulle återgå till det normala igen. Men ack vad man bedrog sig. Visst blev det lugnt ett litet tag. Hans lärjungar hade ju till och med sprungit och gömt sig. Och var för en tid liksom uppslukade av jorden. Och visserligen hade alla i Jerusalem tvingats konstatera det märkliga och oförklarliga förhållandet att Jesu grav var tom allt sedan den tredje dagen. Och det cirkulerade rykten om att flera hade sett honom som uppstånden från de döda. Men det kunde väl ändå inte vara sant. Och skaran av hans efterföljare var ganska liten. Och inte speciellt oroande i sin framtoning heller. Dessa första 7 veckor åtminstone. De var omkring 120 stycken som brukade samlas till bön uppe i en övre sal någonstans i Jerusalem. Och man såg ingen anledning att ingripa. Det hela tycktes ganska oförargligt. Men så hände det som vände upp och ned på alla begrepp. Och på självaste pingstdagen dessutom, när massor av judar från hela romarriket var samlade i Jerusalem för att fira denna judiska högtid, plötsligt hörs från himmelen och över de troendes böneplats ett dån som av en mäktig stormvind. Och snart är en stor skara människor på plats, nyfikna av vad som har hänt. Och deras förvåning och förvirring bara ökar när de ser hur dessa Jesu enkla efterföljare frimodigt och jublande träder fram på Jerusalems gator och prisar Gud för hans väldiga gärningar på många olika språk. I sin häpnad visste ingen vad man skulle tro. Några ville skaka av sig obehaget genom att försöka göra sig lustiga och anklagade lärjungarna för att vara druckna av vin. Men det är då som Petrus trädde fram. Denne Petrus, den trefaldige förnekaren av att han kände Jesus, han stiger fram och höjer handen och börjar tala på ett sätt som man aldrig tidigare hade hört honom tala. Och med stor skärpa och frimodighet så bär han fram vittnesbördet om Jesu uppståndelse och om den helige andes gåva. Och med en sådan överbevisande kraft att hela folkskaran känner sig träffade i hjärtat och med förkrosselse frågar: bröder, vad ska vi göra? Och den dagen blir inemot 3000 män och kanske lika många kvinnor döpta till Kristus. Halleluja! Nästa söndag är dopförrättning här. Ska inte du vara med då? Den kristna församlingen hade upplevt sin födelsedag. Och den fortsatte nu att växa dagligen, står det, genom människor som blev frälsta. De troende höll sig samman. De tog del av undervisningen. Och både i templet och i hemmen firade man brödsbrytelsen. Och upplevde en jublande och uppriktig glädje, står det. Och man tog hand om varandra på ett fantastiskt sätt. Och de blev faktiskt omtyckta av folket i Jerusalem. Detta var församlingens smekmånad, skulle man kunna kalla det. Men snart skulle det som pågick bli allt för brännbart för Israels ledare, som än så länge hade hållit sig lugna, men förmodligen med olust och oro hade betraktat utvecklingen. Droppen som nu kom bägaren att rinna över var det som hände med en 40-årig man som allt sedan födseln hade varit lam och inte kunnat gå. Och det som hände med honom ägde rum på självaste tempelområdet. Hela Jerusalem kände till den här mannen, den invalid som brukade sitta där vid sköna portens ingång till templet och tigga för att så försörja sig. Han satt där också denna dag. Denna dag när Petrus och Johannes på eftermiddagen var på väg upp till templet för bönen. Och han sträckte ut sina händer också mot dem i hopp om att få en allmosa. Men det är då som man får höra de märkliga orden som skulle komma att helt revolutionera resten av hans liv. Vad hör han? Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stå upp och gå! Och i samma ögonblick som Petrus fattade den lame mannens hand, känner han hur liksom en gudomlig kraft strömmar genom hela hans väsen och kropp. Och de ben som under hans 40-åriga liv aldrig tidigare hade burit honom får plötsligt en sådan spänst att han med ett enda språng är på benen. Och i nästa stund så finner han sig både gående, springande och hoppande och prisande Gud för detta underbara under som har hänt med honom. Och han ständigt dansar liksom omkring de båda apostlarna som fortsätter sin vandring bort emot Salomos pelarhall. Vilken scen detta var. Och det väckte naturligtvis stor uppmärksamhet. För alla kände igen honom, han som brukade sitta där och tigga. Och de fylldes av stor bävan och häpnad, står det. Och snart är det en stor folkskockning omkring Petrus och Johannes och den jublande före detta lame mannen. Alla förstod att någonting stort och övernaturligt hade hänt. Men hur skulle det förklaras? Hur kunde detta ske? Vad var det för märklig kraft som dessa galileiska fiskare var i besittning utav? Petrus upphöjer till slut sin röst och ger den förklaringen i 3:12. Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller vår fromhet som vi fick mannen att gå. Nej, det är inte så. Utan Abrahams, Isaks, Jakobs Gud, det vill säga våra fäders Gud, gamla testamentets Gud, han har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att fria honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven. Och vägvisaren till livet, egentligen livets upphovsman och furste, dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Det kan vi vittna om. Vi har sett honom levande igen. Och hela hans förkunnelse vilar plötsligt i uppståndelsens verklighet och det faktum att Jesus Kristus är den av gamla testamentet utlovade Messias. Det är sant att ni som ledare, säger han, och ni som israeliter i er okunnighet dödade honom, ty ni visste inte bättre. Men till och med er okunnighet blev använd av Gud så att profetiorna om Messias, hans lidande och död, gick i uppfyllelse. Men, säger han, ångra er nu, omvänd er nu från er syn på Jesus och vad ni har gjort med honom, så att era synder blir utplånade. För det är nu möjligt. Det är nu möjligt att era synder kan bli helt utraderade på grund av vad som skedde med Jesus Kristus. Och Petrus vädjar alltså till folket och det hela utvecklar sig till rena väckelsemötet. Och det inne på självaste tempelområdet. Nu hade det gått för långt, förstår ni. Och medan Petrus och Johannes talar till folket så dyker plötsligt prästerna, tempelkommandanten och saduceerna upp. Representanter för stora rådet. De som hade ansvaret för den allmänna ordningen på tempelområdet. Judarnas högsta och dömande råd och myndighet. Man lydde ju visserligen under det romerska väldet, som ni vet. Men man var ändå given en viss tillåtelse till självstyre. Och det var just det stora rådet med dess 70 medlemmar och överste prästen som ordförande som hade denna makt. Så det var judarnas högsta instans på denna tid. Det fanns tre grupperingar inom stora rådet. För det första överste prästerna, dels den som var överste präst, men också andra av prästerlig hög rank. Bland annat saduceerna fanns i den gruppen. En prästerlig aristokrati som var mera, kan man säga, ett politiskt parti än ett religiöst. De försökte så långt som möjligt att samarbeta med romarna för att bevara freden och för att slå vakt om sitt eget inflytande och sina egna privilegier. De gick därför starkt emot alla religiösa och nationella rörelser som kunde uppfattas av romarna som ett hot. Teologiskt sett höll de endast fast vid Moseböckerna och förkastade tron på uppståndelsen och tron på änglar och andemakter. Det är därför som de nu är så irriterade över Petrus och Johannes förkunnelse om uppståndelsen. Saduceerna var också på kollisionskurs med det andra partiet, fariseerna, som tillhörde de skriftlärde. Det var en förvärldsligad prästadel, skulle man kunna säga. Den andra gruppen var de äldste, det vill säga representanter för de icke-prästerliga familjerna, men förnäma familjer. Och till sist den tredje gruppen, de skriftlärde, som var kunniga uttolkare av gamla testamentets lag och undervisade också i den mosaiska lagen. De utgjorde oftast av just fariseerna, ett religiöst parti som ivrade för att starkt hålla Guds ord eller Guds lag in i minsta detalj. Och de hade till denna lag fogat en mängd egna föreskrifter i syfte att förhindra att någon skulle bryta lagen. Deras syften var egentligen goda. Paulus var ju en tid en av dessa ivrare. Egentligen så var det bara en enda stor fråga som hela detta stora råd så splittrade inbördes hade kunnat enats omkring. Och det var frågan om vad man skulle göra med Jesus. Domen emot Jesus. Dödsdomen. Och nu tycktes man förenade igen när det gällde att stoppa Jesu lärjungar. För där kommer de, står det i fjärde kapitlets inledning. Prästerna, tempelkommandanten, det vill säga tempelpolisens överbefälhavare, Och de som alltså var ansvariga för ordningen på tempelområdet, det var de också som hade varit med och gripa Jesus en gång i Getsemane den där kvällen. Man var nu förbittrade, står det. Man tålde inte att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. Detta är första gången, mina vänner, som alltså myndigheterna ingriper mot den kristna församlingen. Detta är den kristna församlingens första prövningsstund. Och apostlarna grips och ställs nästa dag inför rätta, inför stora rådet. Så som det hade skett med Jesus en gång, så började det nu också ske med hans efterföljare. Församlingen började i sina gärningar och i sin förkunnelse påminna allt för mycket om Jesus. Och det var nu uppenbart att korset och graven på intet sätt hade gjort slut på det hela som man hade önskat. Tvärtom, det som Jesu motståndare och djupast sett Satan själv hade avsett skulle utgöra slutet, det blev istället början och själva grunden till någonting helt nytt som snart skulle uppfylla inte bara hela romarriket utan en hel värld. Den kristna församlingen, Kristi kropp på jorden. Men gripandet av apostlarna kunde på intet sätt förta kraften i det budskap som de hade frambjudit den här dagen på tempelområdet. För det står i vers 4 att många som hade hört ordet kom till tro. Och tillsammans var de nu omkring 5000 män och kanske lika många kvinnor som utgjorde den troende skaran i Jerusalem. Man kan sätta bojor på förkunnarna av Guds ord, men man kan aldrig sätta bojor på Guds ord. Det är en levande verksam kraft som ingen kan kväva. Gripandet kunde heller inte förändra det mäktiga under som hade skett i Jesu namn. Den före detta lame mannen gick omkring levande och frisk mitt ibland folket som ett levande bevis på kraften i den uppståndne Jesu namn. Han utgjorde ett besvärande tecken, liksom den en gång från de döda av Jesus uppväckte Lazarus. Besvärande. Men nu var ju skadan liksom redan skedd. Och man trodde sig ha städat rent genom i och med Jesu korsfästelse. Men nu börjar ju samma fenomen och samma krafter göra sig gällande igen. Och mitt i huvudstaden Jerusalem, ja, på självaste tempelområdet. Det var mycket förargligt och besynnerligt. En kraft var verksam som inte ens prästerna i längden kunde förhålla sig oberörda inför. För i Apostlagärningarna 6 och 7 läser vi att Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster omfattade den kristna tron, står det. Halleluja. Också de var ju människor i alla fall i behov av samma frälsning. Till och med i stora rådet fanns ju en hemlig lärjunge, Nikodemus, som du vet. Nästa morgon, står det i vers 5, samlades hela stora rådet för att ta itu med de båda apostlarna. Man hade kanske förväntat sig att natten i häktet skulle ha gjort dessa båda män ganska möra och skakade, särskilt när de tvingades stå till svars inför judarnas högsta instans, detta respektingivande råd med folkets högsta styresmän, överste prästerna, äldste och skriftlärde. Och i vers 6 så räknas till och med namnen på dessa tunga män upp. Ja, det var en tung skara män som apostlarna hade framför sig denna dag, de mäktigaste i landet. Där sitter de nu, detta stora råd. Samma män som för bara några veckor sedan hade dömt deras mästare till döden och för vilka lärjungarna då i stor fruktan hade sprungit och gömt sig. Och just Petrus hade ju 3 gånger svurit på att han inte kände den där Jesus. Av rädsla för att hamna framför just dessa män och kanske drabbas av samma öde som mästaren. Men nu Nu var deras attityd så annorlunda. Från den där kvällen i Getsemane, då de alla hade övergivit honom. Någonting måste ha hänt. De är inte skärrade, trots att de står där inför stora rådet. De vet att allting är i sin ordning liksom. Deras mästare hade ju sagt till dem: tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, så ska de också förfölja er. Men han hade också sagt: när ni ställs till svars i synagogorna och inför myndigheterna och makthavarna, bekymra er då inte för hur ni ska försvara er eller för vad ni ska säga. Ty när den stunden kommer skall den helige ande låta er veta vad som behöver sägas. Så de stod där ganska lugna och bara väntade på sitt tillfälle. Frågan riktas nu till de båda, vers 7. Genom vilken kraft och i vems namn har ni gjort detta? Med vilken auktoritet, med vilken rättighet uppträder ni på detta sätt på självaste tempelområdet? Och det är då som det fantastiska händer. Just när han behöver det som bäst, Petrus, står det, blir då uppfylld av den helige ande. Just då, när han behövde det som bäst, precis som Jesus hade lovat, och hans försvarstal mynnar ut i en tydlig förkunnelse om det som de minst av allt vill höra talas om, nämligen om Jesu uppståndelse. Och Petrus finner sig plötsligt säga saker som han kanske inte alls hade planerat att säga eller tänkt ut i förväg. Och detta visar sig också att Gud är angelägen om även Stora rådets medlemmars frälsning. För hans tal mynnar ut i de fantastiska orden, vers 12: hos ingen annan finns frälsning. Ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Petrus börjar skickligt med att påvisa det märkliga i att de alltså här idag står till svars, inte för något brott, utan för en välgärning mot en man som har varit sjuk i 40 år. Det är ganska märkligt. En välgärning. Ja, helad till både kropp och själ innebär egentligen det grekiska verbet. Helt igenom frälst alltså. Ni vill alltså höra hur han har blivit botad, helad, frälst. Då ska ni få veta det. Och vers 10 så börjar alltså förklaringen. Ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste, men som Gud har uppväckt från de döda. Tack vare honom står denne man hel och frisk framför er idag. Och när de nämner Jesu namn, så går nog en obehaglig rysning genom hela Stora rådet. Man hade ju hoppats utplåna det namnet ur nationens medvetande. Men lägg märke till att Petrus också kallar honom för Kristus, vilket innebär messianska anspråk. Kristus betyder den smorde, Messias på hebreiska. Och Petrus fortsätter: den här mannen står frisk framför er tack vare honom som ni sände till korset. Ni lyckades döda honom, men Gud uppväckte honom. Korset gjorde inte slut på Jesus från Nasaret. Tvärtom, det var då det började. Den fantastiska segern över människosläktets synd, även om ni ratade denna sten som man kallar Jesus, så har Gud gjort honom till en hörnsten. Ni förkastade Jesus, men Gud tog Jesus och lade grunden till en helt ny verksamhet, det vill säga byggandet av Jesu Kristi församling i historien. Ni i egenskap av husbyggare, säger han, byggmästare, det vill säga Israels ledare, borde egentligen ha varit det första att välkomna honom och lägga grunden till detta nya som Gud ville göra. Men när inte ni gjorde det, så gjorde Gud det ändå. När Kristus förkastades av världen, så lades egentligen en grund till det underbaraste som världen idag känner. Nyheterna om syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Så avslutar Petrus sitt korta, kärnfulla tal med att framhålla Jesus som den ende hos vilken det finns frälsning. Alltså inte bara helande från sjukdom, utan någonting långt, mycket djupare, helande från själens andliga sjukdomstillstånd. Och i den bemärkelsen så behöver vi alla Jesus, vare sig vi är sjuka eller friska. Även Stora rådets medlemmar, även du och även jag. Petrus liksom vädjar till Stora rådet att upphöra med att förkasta Jesus. Ty det finns ingen annan frälsare än han. Och i dagens klimat av uppblomstrande ny andlighet så anser man oss kristna som väldigt förmätna när vi vidhåller att Jesus är enda vägen. Man menar att det finns många vägar, och den ena lika god som den andra. Men vet du, jag lärde mig någonting nytt, eller ett nytt sätt att säga det på, när jag nyligen var i Indien och kom i samspråk med Broder Das, som är producent av kristna radioprogram som från Seychellerna sänds ut över hela det väldiga Indien. Med sina 800 miljoner, åtminstone 250 miljoner hinduer. Och han kommer naturligtvis ofta i samspråk med just hinduer. Och när frågan om Jesu unika ställning kommer på tal, så brukar han säga så här: jag är en syndare och jag behövde en frälsare, och jag fann Jesus. Kan du ge mig en bättre frälsare? Han har dött för min synd. Kan du ge mig en bättre frälsare? Om du kan ge mig en bättre frälsare än Jesus, så ska jag tro på honom istället. Men hittills är det ingen, inte ens av det hinduistiska prästerskapet, som kunnat ge honom ett svar på den frågan. Man har inte kunnat presentera en bättre frälsare än Jesus. Jesus är faktiskt unik, mina vänner. I alla andra religioner är du mer eller mindre utlämnad åt dig själv att försöka åstadkomma din egen frälsning. Endast evangeliet presenterar oss med en frälsare som inte bara är lik andra gudar i det han anvisar en frälsningsväg, utan som själv är vägen. Halleluja. I vår konferens med Smyna kyrkan för några veckor sedan så sa biskop Gertner något anmärkningsvärt. Hans ämne var: är Jesus enda vägen? Han sa: långt innan Jesus kom in i den här världen så fanns ju redan både hinduism och buddhism och andra religioner och så kallade frälsningsvägar. Om nu dessa religioner verkligen innebar vägar till frälsning, varför hade då Jesus behövt komma? Varför kunde inte Gud respektera att det redan fanns vägar till honom? Vad Petrus säger till hela det religiösa stora rådet, som ju verkligen hade sin religion och gick in för den stenhårt. De var seriösa, religiösa människor. Vad han ändå säger till detta stora råd, det är att om de trots all sin religiositet fortsätter att motstå Jesus, så finns det för den till slut ingen frälsning att få. Och det är precis samma sak för dig som finns med här i kyrkan idag, som inte har tagit emot Jesus Kristus, som kanske hoppas på din egen fromhet eller dina föräldrars förböner, eller att du någorlunda sköter dig här i samhället. Mina vänner, det finns ingen annan frälsning och ingen annan frälsare än den som Jesus erbjuder. Och idag så säger han till dig: vill du komma till mig? Vill du ta emot denna gåva? I Gorakhpur i norra Indien, som är hinduismens huvudfästen skulle man kunna säga, finns en präktig byggnad som inrymmer ett tryckeri för hinduistisk litteratur. Men där inne finns också en sal med en vägg prydd med tavlor av olika heliga män och så kallade inkarnationer av gudomen. Och till min förvåning så finns det denna långa rad av tavlor alldeles bredvid porträttet av Mahatma Gandhi. En tavla förebildande Jesus bärande på sitt kors. Han får alltså vara en i den långa raden. Alla andra frälsta gestalter anvisar en väg, en filosofi. Men endast Jesus bär på ett kors. Det var bara han, av alla denna långa rad av heliga män. Det var bara Jesus som bar på ett kors. Och det var så betecknande för det unika i evangeliet. Endast han är den som har gjort någonting för att lösa människans dilemma med synden. Min vän, om du inte kan hoppas på honom, på det tomma korset och bara den tomma graven, vad är det då som du hoppas på? Vad är det du hoppas på? Presentera för mig en bättre frälsare eller en bättre frälsningsväg som kan ge mig hopp. För jag behöver verkligen en som kan förlåta min synd. När rådsmedlemmarna lyssnat till apostlarnas klara förkunnelse och såg med vilken frimodighet som Petrus och Johannes uppträdde, så blir de mycket förvånade. De båda apostlarna står där så orädda och så fulla av tillförsikt att hela det stora rådet kommer av sig. De hade inte väntat sig ett sådant försvarstal. Ja, hela deras uppträdande bar på en auktoritet som man inte var van att finna hos människor som stod till svars inför denna höga instans. Stora rådet hade ställt dessa båda män till svars inför sig, men Petrus hade nu genom sitt tal liksom vänt på hela bordet och istället ställt hela stora rådet till svars inför en ännu högre instans, inför himmelens Gud och inför Jesus av Nazaret som den enda frälsaren. Vad ska ni göra med honom? Är det precis som Petrus säger till dessa mäktiga män. Och de var imponerade, inte bara av deras frimodighet, utan också av deras vältalighet, deras bibelkunskap och deras skärpa och insikt. Det var inte vad man kunde vänta sig av såna olärda och outbildade män som dessa fiskare var från Genesarets stränder. De hade ju inte fått någon formell skolgång. De hade inte ens gått på ett teologiskt seminarium. Hur kunde de tala som de gjorde? Ja, vi vet naturligtvis att hemligheten, som texten har sagt, var att den helige ande kom över dem. Men så drog också rådsmedlemmarna sig till minnes den lika riktiga förklaringen, nämligen dem att dessa män hade ju varit med Jesus. De hade varit tillsammans med Jesus. Och han hade ju också talat på detta mäktiga sätt, med myndighet och makt, och ständigt hänvisat till skrifterna. De kände plötsligt igen Jesus i de båda fiskarna som stod framför dem. De kom ihåg hur svårt det hade varit att vinna argumentationen emot Jesus. Och hur många gånger de hade fått stå där svarslösa när de hade försökt utmana Jesus och sätta honom på prov. Och nu finner de sig återigen svarslösa på grund av att två fiskare från Galileen har sagt till dem. För vad skulle de säga? Den botade mannen står ju där bredvid dem som ett levande bevis för kraften i det namn som apostlarna vittnar om. Ja, det blir så besvärande tyst att de till slut ber de båda apostlarna lämna rådsalen för att de ska få rådgöra med varandra innanför lyckta dörrar. Och så inför varandra så erkänner de nu sin rådvillighet, men också undrets verklighet. Vers 16. Vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem, det är uppenbart för hela Jerusalem. Vi kan ju inte förneka det. Nej. Undret kunde man inte förneka. Men det mest besvärande var egentligen att deras förkunnelse om detta under kopplades till Jesu uppståndelse. Och det de fruktade mest, det var den fortsatta spridningen av tron på den uppståndne Jesus. Vad skulle man göra med männen? De hade ju inte brutit någon lag. Det skulle vara oklokt att straffa dem alltså. Men å andra sidan kunde man ju inte bara släppa ut dem och låta dem fortsätta på samma sätt. Så man beslöt sig för att allvarligt förmana dessa män att vidare tala någonting i det namnet. Inte till en enda människa skulle de få tala i Jesu namn. Beslutet visar ju deras pressade ställning. Men har du tänkt på, observera detta. Det är mycket anmärkningsvärt att inte vid det här tillfället eller vid något annat tillfälle så besvärar sig Stora rådet att gå in i en argumentation om just det ohållbara i talet om Jesu uppståndelse. Av någon anledning så gav de sig aldrig in på att försöka vederlägga den springande och mest avgörande punkten i hela apostlarnas förkunnelse. Har du tänkt på det? Hade de bara kunnat påvisa att apostlarna hade fel på den här punkten, så hade ju hela kristendomen fallit redan där. Och att de aldrig försökte med detta måste väl ändå ha berott på att de helt enkelt inte kunde. Det var uppenbart för alla att graven var tom och ingen kunde presentera Jesu döda kropp. Och nu började allt fler tecken tyda på att han verkligen var levande. Tänk bara på lärjungarnas stora frimodighet och detta märkliga under. Hur kunde den lame mannen plötsligt stå där frisk? De kallar in apostlarna och de säger: sluta tala eller undervisa Jesu namn, annars kommer värre saker att hända er. Det är liksom det underförstådda hotet. Och Stora rådet hoppades nu att de med hjälp av sin auktoritet kunde skrämma apostlarna till tystnad. Men apostlarna lät sig inte skrämmas. De förklarade genast det omöjliga i Stora rådets påbud, vers 19. Tänk efter själva, säger Petrus och Johannes. Om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Det vill säga, de menar att de har fått i uppdrag från Gud att förkunna just detta. Och de måste naturligtvis lyda Gud mer än Stora rådets medlemmar. Och dessutom tillägger de, vers 20. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi bara kan inte hålla tyst. De var så övertygade om uppståndelsens verklighet att de inte kunde tiga. De hade ju själva varit inne i själva graven och sett att den var tom och hört änglarna säga: han är inte här, han är uppstånden. Och sen har de också sett honom själv. Hur skulle de kunna hålla inne med världens största nyhet? Hur kan vi vara så tysta? Hur kan vi vara så försynta i vårt vittnesbörd? Hur kan vi liksom lyda samhällets tryck när det gäller att inte förkunna Jesus som enda vägen till frälsning? Stora rådet kom med en ny sträng varning när de hör apostlarnas vägran. Men de ser sig inte ha någon möjlighet att hålla dem längre, utan måste frige dem. Utanför var ju hela folket och prisade Gud för det som hade hänt. Och de hinner inte mer än ut förrän de söker upp församlingen. Och det första man gör, det är att man går i bön. Och man påminner sig om vem Gud är. Härskaren, den suveräne, som trots det som nu håller på att hända mot församlingen, Gud ändå har allt i kontroll. Man påminner sig om de profetiska orden i den andra salmen, och de tillämpar det på sin egen situation och tröstar sig med att Gud har redan sagt att detta skulle kunna hända. Och istället för att nu i sin bön bedja om att Gud krossa Stora rådet och gör slut på hoten, så beder de istället om ny frimodighet. De ser inte motståndet som någonting märkligt i sig själv, men de känner att de behöver ny frimodighet och ny kraft att gå vidare med sin förkunnelse. Och vet du, Gud bekänner sig till församlingens bön om just detta på ett sånt mäktigt sätt att hela marken skakar på platsen där de beder. Och det står att de blev alla uppfyllda av den helige ande, med resultatet att de på nytt gick ut och med frimodighet förkunnade Guds ord. Och vad jag längtar att den här kraften skulle bli uppenbar i Guds församling idag. Det viktigaste är naturligtvis inte att kyrkan börjar skaka Det kunde ju bli lite besvärligt att inför försäkringsbolaget avgöra ansvarsfrågan. Men jag skulle inte ha någonting emot att du och jag blir lite mer omskakade av den levande guden. Vi sitter där lite som dönickar och avlever den ena gudstjänsten efter den andra. Men är det verklighet i våra liv? Bär vi ett levande vittnesbörd ut i vardagen om att vi tror på en Jesus som lever? Har vi inte förlorat lite grann av glädjen och kraften i detta vittnesbörd? Har vi inte fått munhäfta många gånger? Det är lätt att stå här i predikstolen kanske, men det är svårare att vittna på spårvagnen eller när jag träffar min medmänniska i vardagen. Men det är då det gäller. Och jag tror att det är många, att vi är många här idag som längtar efter en större frimodighet. Varför är vi så tysta? Vi blir så märkligt tysta så fort de andliga frågorna kommer på tal. Vi känner oss nästan besvärade och vill sjunka genom marken. Usch, tänker jag en kristen, tänk om de vet om det. Vi har tappat glädjen i att berätta om Jesus Kristus. Vi har tystnat inför våra arbetskamrater, klasskamrater och grannar. Det är som om vi inte hade någonting att berätta längre. Och vi känner oss inte hemma i apostlagärningarna. Jag menar inte att vi ska rusa på människor i tid och otid och pracka på dem evangeliet. Men vi skulle längta efter de lägliga tillfällena och ta dem i akt och uppleva att Guds kraft är där just då. Längtar inte du efter det? Att hela denna församling kunde gå ut i vår stad, i vår vardag och ha ett levande vittnesbörd. Jag var så märkta av den helige andes närvaro i våra liv att man börjar fråga, vad är det med dig nu då? Och känna, aha, nu är tillfället här. Jo, jag ska berätta. Jag tror på en levande Jesus Kristus. Kanske du idag behöver ett rent samvete för att våga öppna din mun. Här är böneplatsen. Men jag tror det är många som behöver komma fram och bara säga, gode Gud, förlåt mig min försagdhet. Ge mig en ökad frimodighet i den helige ande. För Gud har inte gett oss en försagdhetens ande, utan en frimodigheten och kärlekens och tuktighetens ande. Och han är här idag och han vill uppfylla dig. Ungmar, jag vet ni befinner er i en tuff skolmiljö genom veckorna. Men det finns en kraft för er. Det finns en kraft för er. Ni medelålders, ni befinner er mitt uppe i karriären. Och det är så noga att jobbet sköts väl och att man inte gör bort sig. Men tänk om inte vittnesbördet om Jesus hörs på kontoret, på verkstadsgolvet. Vad har du då gjort med ditt liv trots din karriär? Du behöver också bli fylld med den helige ande idag. Och ni äldre, ni som går där fram och tillbaka till spårvagnen och sitter och har människor bredvid er och har så mycket tid kanske att tala och besöka andra. Får Gud använda er? Eller har du också blivit tyst och tänkt att nu får de unga ta över? Tänk hur andens kraft kom över den gamla aposteln Johannes där ute på Patmos. Han kom i ande här en ryckningstorde. Han var 90 år. Så det är inte för sent för dig heller, min vän. Knappast någon över 90 år här. Så du har chansen att idag bli fylld med den helige ande. Mina vänner, låt oss bedja nu. Och låt oss strömma fram. Och låt oss ta emot det Gud vill ge till sin församling än en gång. Och förnya oss i det underbara vittnesbördet. Amen. Herre, förbarma dig över Saronförsamlingen. Vi är människor som har tappat bort mycket av den gnista som vi här upplevde att de första kristna hade. Men vi längtar tillbaka dit. Vi vill ha den elden. Vi vill ha det levande vittnesbördet. Och nu ber jag framförallt för den som känner sig försagd och inte ens vågar komma fram här. Att glömma den försagdheten, därför att det är så viktigt att vittnesbördet om dig blir känt i den vardag i vilken vi står. Herre, hjälp oss att nu bedja för varandra. Och om du också inte skakar kyrkan, så skakar du oss. Och säg oss att du är här i din stora nåd. I Jesu namn. Amen.